Holt sydost 4, Hallands Väderö sydost 3, Drogden sydost 8, Falsterbo ost 8. Arkona syd 6, Skillingen nord 1. Hamrodde sydost 2, Hane ost 5, Utklippan ost 4, Ölands södra udde sydost 3. Ölands norra udde och Härstena syd 3, Hoburgen syd 2, Östergarnsholm och Fårösund syd 3. Gotska Sandön saknar uppgifter. Landsort sydväst 4, Skarpö sydväst 3, Svenska Högarna söderarm och Finska Utö sydväst 6. Nyhamn sydväst 8, Märket sydväst 7, Örskär syd 8, Äggegrund sydväst 4, Kuggören ost 1. Brämön sydväst 2, Lunge nord 5, Skagsudde lugnt. Järnersklubb nord 1, Holmön sydväst 2. Bureklubb nordväst 5, Pitterönskär nordväst 3, Rödkallen väst 4, Kemifyr nordväst 9. Och så avslutar vi med Storön nordväst 2 meter per sekund.
God morgon här i Ekot. Flera israeliska städer utsattes i natt för iranska robotattacker. Minst 8 människor ska ha dödats och 200 skadats i Israel. 35 personer saknas också efter att ett bostadshus träffats och kollapsat i staden Bat Yam. Vår internationella korrespondent Johan Mattias Sommarström, vad är det senaste vi vet?
Det senaste är att det under natten och sena kvällen igår har skett 2 större vågor av robotattacker från Iran mot Israel, och många av de mål som tycks ha träffats där antingen robotdelar som skjutits ner eller robotar själva träffat med direktträffat är civila mål. Bilder från Israel, centrala Israel och norra Israel visar hela bostadskvarter som förstört, bostäder som nu ligger i ruiner och hur räddningspersonal med sökhundar letar i rasmassor efter eventuella överlevande. Flera av dem som har dödats i natt är barn. En 13-årig flicka, en 10-årig pojke bland annat. Och från Iran så har det också rapporterats om nya israeliska attacker, bland annat mot ett stort gasfält. Israeliska attacker har där också skett mot försvarshögkvarterets oljelager strax utanför Teheran. Och det finns just nu inga tecken som tyder på att dessa utväxlingar av flygattacker och robotattacker är på väg att kylas ner.
Ja, det är ju tredje dygnet vi är inne på nu av attacker mellan länderna. Av det vi sett hittills, vad går det mer att säga om hur det kommer utveckla sig?
Ja, det är svårt att sia om framtiden gällande detta. Tonläget är också högt och de båda länderna hotar varandra. Den iranska premiärministern sa här att Israel har våldsammare svar att vänta om de inte avbryter sina attacker. Men det vi ser är snarare en eskalering än en nedkylning. Och det är med stor oro många länder i regionen och i världen just nu ser på det som händer och som sker mellan Iran och Israel.
Säger Johan Mattias Sommarström, vår internationella korrespondent med de senaste uppgifterna från Mellanöstern. Vi avslutar med en väderprognos. Idag blir det på många håll soligt väder eller lättare molnighet. I västra Götaland och västra Svealand mer varierande molnighet och efterhand regnskurar. Över norra Norrland kan moln passera och efterhand någon skur. På eftermiddagen ökad molnighet västerifrån, temperatur allmänt 22 till 27 grader, men längst i norr 15 till 20 grader och i fjällen 10 till 15 grader. Ekonyheterna med Alexander Ceylonlund.
P1, Sveriges Radio.
God morgon. Här hör vi strax om satsningen på ny kärnkraft i Sverige i Ekots lördagsintervju i återutsändning från igår.
Fy fan vad tråkigt det här blev.
Är det så?
Ja, eller du tycker det är kul?
Möt The Hives frontman, rockstjärnan Pelle Almqvist. Är det här en sån där socialt obekväm situation?
Vad tycker du?
Nej, jag tycker inte att det är så obekvämt. Nej, men du ser väldigt obekvämt.
Det har varit mer obekvämt för mig.
Lyssna på söndagsintervjun efter 8-nyheterna i P1. Jag var nyfiken.
Ja, jag märker det.
Finansmarknadsminister Niklas Wykman är gäst den här veckan i Ekots lördagsintervju. Johar Bendjelloul heter jag och intervjun spelas in den 11 juni. Välkomna! Niklas Wykman, välkommen till lördagsintervjun.
Stort tack.
Jag tänkte vi skulle tala om satsningen på ny kärnkraft i Sverige. Finansieringen av den som ju du ansvarar för. Det här klubbades ju i riksdagen för några veckor sedan. Det är väl ett av regeringens viktigaste vallöften kanske. Och kanske ett av de största och mest genomgripande besluten som riksdagen haft de senaste åren. I alla fall om man ser till pengar och till att effekterna sträcker sig så långt in i framtiden. Alltså vilken är din bild? Hur länge kommer vi att leva med det här beslutet?
Ja, kärnkraft är ju något man kan få el av under väldigt lång tid när det väl är på plats. Så att det är ju bra för miljön, det är bra för hushållsekonomin, det är bra för jobbskapandet och företagandet i Sverige för lång tid framåt.
Ja, alltså det beslut som fattades, hur långt in i framtiden sträcker det sig?
Ja, exakt då hur länge de här lånen ska betalas tillbaka på eller exakt hur länge man ska ha ett visst lösenpris för att säkra då att vi har koldioxidfri el och att vi alltid kan ansluta företag till elnätet och så. Det ska förhandlas med de bolag som ska bygga. Så det går inte så exakt, men det handlar ju här om årtionden framåt. Det är därför det är viktigt att vara noggranna. Det är därför jag med en gång sa att här handlar det inte i första hand om att olika politiker ska diskutera eller käbbla med varandra, utan här måste experter lägga fram hållbara förslag.
Vi ska dra lite grunder. Det är ju då ett sätt att finansiera bygget av ny kärnkraft. Upp till 4 nya reaktorer har det talats om, hundratals miljarder. Och i korthet så handlar det då om att staten ordnar lån med bra ränta till företagen som ska bygga kärnkraften. Det finns också ett så kallat då lösenpris som du talade om, ett garanterat lägsta pris på el för företagen sen när reaktorerna är klara. Och sen finns det också ett system för delning av risk och vinst mellan staten och företagen. Och det här beslutet är ju en av de största statliga satsningarna i Sverige på mycket länge. Det fattades då med 3 rösters marginal i riksdagen. Alltså vad betyder det för dig att ett så stort beslut togs med så liten majoritet?
Många känner nog äntligen att från att vi har kommit från en period då mycket bara har varit dåligt, man har känt att Sverige på många områden har halkat efter eller tappat, så gör man nu något framtidsinriktat. Och det upplever jag att många känner stor entusiasm inför. Sen kan det bli sådär med riksdagsbeslut att när man väl ska trycka på knapparna är marginalerna små, men här upplever jag nog ändå att det finns en bred uppbackning både i det svenska samhället, bland stor svensk industri, bland jobbskapare, fackförbund, kring att man är för att det kommer ny kärnkraft på plats. Sen har inte jag hört någon presentera någon annan modell. Jag hör ju många säger, till exempel Socialdemokraterna, att man nog ser ett behov av ny kärnkraft, men man har inte presenterat något annat förslag. Så att det finns ett brett stöd. Sen kan man alltid diskutera detaljerna.
Ja, men det finns väl ändå det man kallar för politiska risker, att det här då kanske inte håller över tid om det blir ett regeringsskifte. Det är ju något som näringslivet gång på gång har upprepat. Man vill ha en långsiktig överenskommelse över blockgränserna som man vet håller över tid för att våga investera. Alltså i klartext, ni behöver komma överens med Socialdemokraterna. Varför lyssnade ni inte på det?
Ja, det gör vi. Jag tror att många känner ju en viss rädsla då för Miljöpartiet, kanske Centerpartiet eller Vänsterpartiet, att de ska kunna tvinga in Socialdemokraterna i en position där man ska backa från det här. Men i grunden säger Socialdemokraterna tydligt att man kan se ett behov av ny kärnkraft. Det säger LO och det säger ju till exempel IF Metall. Men framför allt så säger ju alla svenska jobbskapare detta.
Ja, men just att Socialdemokraterna var ju inte med här. Varför såg ni inte till att före riksdagsbeslutet försäkra er om att ni hade stöd av det parti som kan se till att det håller över tid?
Jag tror helt enkelt inte att Socialdemokraterna var beredda då. Men samtidigt om man läser det de skriver och deras motiv så finns det här tydliga öppningar för att det här ska få ett långsiktigt och brett stöd. Så att det oroar mig. Om jag ska vara helt ärlig så oroar det mig inte så mycket, för Sverige behöver ny baskraft, det vet Socialdemokraterna om också. Så att man får inte låta det politiska spelet stå i vägen för att lösa Sveriges problem. Och så.
Ja, det finns ju, vi vet ju att det har ju funnits direkta samtal mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om just kärnkraften. Det här har ju Dagens Nyheter skrivit om till exempel. Vi vet, du har ju mött Socialdemokraternas näringspolitiker Fredrik Olofsson i olika samtal. Vad kan du berätta om det?
Jag kan säga samma sak som jag sagt många gånger förut, att jag tycker att Socialdemokraterna har rört sig i en positiv riktning. Vi hör ju från Socialdemokraterna att de ser ett behov av ny kärnkraft. Det hjälper ju såklart till att så många stora svenska industriföretag och jobbskapare har gått ut och sagt att de är beredda att både investera och vara med och äga kärnkraft, och att man är för detta, att den fackföreningsrörelse som finns i industrin ser positivt på kärnkraft. Så att,
ja, det är far lite efter, alltså. Är det sannolikt, eller hur sannolikt är det att det blir en sån där tydlig och stabil överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Moderaterna kring energin före valet? En sån som näringslivet har efterlyst.
Det är ju hela regeringen och med stöd av Sverigedemokraterna som står bakom vår politik. Så måste det ju vara, och så ska det ju vara.
Men, ja, såklart. Men det är ju handslaget mellan S och M det har talats om.
Jag tror att om man löser Sveriges problem, och hushållen har stora problem med volatila elpriser, det var svårt att ansluta nya industrier i södra Sverige, vi ska ha koldioxidfri elproduktion. Och det är klart, om man inte bara vill hoppa in i politiskt spel utan titta lite på hur fungerar Sverige, så är det så att bra saker, det som är bra för hushåll, bra för löner, bra för välfärd, det brukar bli kvar. Om man kan ta jobbskattavdrag som ett exempel, maxtaxa, skattereform. Olika partier har vi införande varit emot, haft synpunkter. Men är det bra och genomarbetat, då blir det kvar. Och så är det med kärnkraften.
Ja, och vad var svaret på frågan då? Hur bedömer du sannolikheten kring att det blir stabil överenskommelse mellan regeringen och Socialdemokraterna?
Ja, eftersom min utgångspunkt har varit att om förslaget är bra och genomarbetat, då kommer stödet efteråt. Men om man ska börja med stödet innan man har förslaget, och så var ju svensk energipolitik länge. Sen klev vi in i detta och jag gjorde bedömningen att här måste vi först ha ett bra förslag. Det ska vara framarbetat av experter, det ska vara genomförbart, det ska vara säkra offentliga finanser, bra för skattebetalarna. Det kommer stöd.
Ja, men om jag ställer frågan så här då. Alltså, håller du med om att Socialdemokraterna och regeringen, eller Socialdemokraterna och Moderaterna, egentligen ligger ganska nära varandra i energipolitiken? Så att säga, borde komma överens om man bara tittar på politikens innehåll?
Ja, jag tycker Socialdemokraterna har gjort en bra resa, men min huvudsakliga huvudverk är inte att lösa Socialdemokraternas problem, det är att lösa Sveriges problem, och det gör vi med det här förslaget, och då är jag övertygad om att andra människor som också vill vara med och ta ansvar för Sverige kommer efterhand att ansluta, och vi kommer få ett brett stöd för det.
En sak i förslaget som inte verkar gå att säga än, det är ju alltså hur dyrt det här då kan bli för skattebetalarna, och då talar jag nu om det här garanterade lägsta priset för el till företagen, lösenpriset, alltså inte om lånedelen här. Så här, alltså om elpriset blir lågt så blir det ju då kostnader för staten som ska täckas av en skatt. Och Sverige har ju låga elpriser, så det är ju inget orimligt scenario det där att skattebetalarna kommer att få rycka in. Alltså vad har ni skissat på? Vilket är ert dyraste scenario för skattebetalarna?
Det är klart att huvudanalysen är att det blir billigare och bättre att bygga kärnkraften att inte göra det. Man behöver ändå börja där, för vad händer om vi inte bygger kärnkraft? Ja, då ska vi ha de här väldigt rörliga elpriserna. Vi ska eventuellt behöva luta oss mot mer koldioxidutsläpp, eller vi ska ha en situation där vi inte kan ansluta företag till elnätet. Så att i den mån kostar det inget, det är ju huvudbedömningen. Det är bättre än alla andra alternativ. Sen då, om man tittar på ifall vi får väldigt låga elpriser i framtiden eller lägre elpriser än vad man kanske tänker sig, då kan det handla för ett lägenhetsutshåll någon 10 månaden, för en villa en 50-lapp i månaden, men då har man ju redan vunnit på det lägre elpriset.
Ja, men det där är ju då någon slags lägsta scenario.
Nej, det är väl ett ganska förväntat scenario.
Ja, samtidigt så vet man ju, nu finns det ju inte i propositionen några siffror, men utredningen hade ju någon idé då om 80 öre per kilowattimme, ett pris som skulle garanteras då av staten. Men det har ju ofta stuckit iväg och blivit mer i andra länder med liknande modeller. Alltså, vad kan du lova när det gäller liksom vad skattebetalarna kommer att behöva stå för?
Ja, det är därför man behöver den här typen av modellen, för att framtiden är osäker. Och det är det hela modellen syftar till att hantera. Och då finns det ju en sån här, du nämnde det i inledningen, en sån här risk- och vinstdelningsmekanism. Det finns ingen möjlighet att ett sånt här företag kan sko sig på skattebetalarnas bekostnad, utan den här modellen syftar till att både värna offentliga finanser och skattebetalarnas pengar. Skulle det visa sig att de här priserna blir väldigt höga, det blir stor lönsamhet för bolagen, ja, då finns det en mekanism som gör att då kommer de här ersättningarna sänkas eller räntan på de här lånen höjas, så att det kommer tillbaka. Sen är det en viktig sak till här att säga att det är ingenting som utesluter att staten också direktäger, det tycker jag som moderat vore en bra väg framåt. Ifall staten direktäger mer utav ett sånt här kärnkraftsbolag, då kommer ju de pengarna tillbaka till skolan eller skattebetalarna på ett eller annat sätt. Så att alla de här stora riskerna som man vill måla upp, de ser inte jag. Utan...
Nej, men det finns ju en otydlighet eftersom det är mycket som inte riktigt är formulerat. Det finns till exempel inget tak för, alltså den här modellen då för finansiering och riskdelning, när den ska sluta gälla. Inte i propositionen i alla fall.
Inte ännu, eftersom det är en fråga för budgetpropositioner. Så det kommer vi återkomma till. Den här modellen spänner upp regelverken ungefär. Sen de ekonomiska ramarna, det kommer vi återkomma till i budgetpropositioner. Det är så vi gör i Sverige. Vi följer god ordning och reda, värda skattebetalarnas pengar, offentliga finanser. Så att det är en fråga för budgetpropositionerna. Så att det kommer vara väldigt transparent att ställas under riksdagen för beslut. Men sen har du helt rätt, och jag tycker det där är värt att stanna upp vid. Varför har vi den här modellen överhuvudtaget? Varför behöver vi göra så här? Ja, det bygger ju på att det finns en stor osäkerhet i omvärlden. Om man hade kunnat säga exakt hur saker och ting var om 10, 20, 30 år, då hade nog marknaden klarat av det här helt själv. Men krig i vår närhet, eventuell teknisk utveckling på elområdet. Här finns det osäkerhetsfaktorer. Men då är det viktigt för hushåll att veta att behöver man betala lite mer för den här försäkringen, ja, då är det ju för att vi i grunden har fått lägre elpriser. Och då är det bra för jobb och hushållsekonomi.
Ja, alltså de här oklarheterna som ju ändå finns, då har ju då oppositionen talat om att de gärna skulle vilja vara med och ha koll när staten sen ska förhandla om avtalen med kraftbolagen. Kanske genom riksdagen, kanske genom någon form av beredning som Socialdemokraterna har föreslagit. Alltså, kommer oppositionen att få ha insyn i det som kommer vidare? Förhandlingarna med kraftbolagen när de sker?
Ja, det är fullt möjligt att säkerställa det. Men det är klart, då behöver de på något sätt kvittera att man också står bakom ambitionen att bygga ny kärnkraft. Jag tycker det är viktigt att poängtera. Man måste inte vara överens om varje minsta detalj, såklart. Men man behöver vara överens om att man ska bygga ny kärnkraft. Och jag har inte hört någon presentera från något annat politiskt parti någon annan modell får göra det. Så att jag tror nog att den där uppslutningen, den är på gång.
Ja, men alltså man kanske behöver man forma, alltså den där politiska stabiliteten då som näringslivet vill ha. Behövs det former för att låta oppositionen få insyn i alla detaljer för att liksom säkerställa att det blir en uppslutning?
Ja, vi ska ju alltid ha transparens i Sverige, och det har vi ju. Beslut kommer till riksdagen, budgetar kommer till riksdagen när det sker förhandlingar. Det är klart en del av det givetvis kan bli föremål för sekretess och avtal och så vidare. Men de kostnader som finns, det kommer klart och tydligt framgå i budgetpropositioner. Det ställs under öppen och tydlig granskning i riksdagen. Så att,
jag tror att Socialdemokraterna var inne på någon slags energiberedning, ungefär som försvarsberedningen. En tydlig plats där man liksom ses och möts och har öppenhet.
Det finns goda förutsättningar för att arrangera transparens och insyn som är tillräcklig för alla. Det är på inget sätt ett hinder. Samtidigt är det ändå, man behöver säga det också, att vi har ju den problematiska situation vi har eftersom Socialdemokraterna inte riktigt tog ansvar för elnätet. Därför går det inte heller ge dem något veto mot att vi ska fixa problemen. Vi kommer fixa problemen. Det finns goda möjligheter att vara med och insyn i det. Men man kan inte ge veto till dem som har varit med och skapat de problem vi har.
Ja, men om vi håller oss till den politik som ni nu har, eftersom det är du som är här. Så
det är du som ställer väldigt många frågor om Socialdemokraterna.
Det är i och för sig point taken där. Det här har ju utretts grundligt. Det finns remissinstanser som har uttryckt ganska mycket kritik. Det är rätt tunga remissinstanser. Det är expertmyndigheter, det är energiforskare. Och en av dem, det är ju att alternativen inte har utretts tillräckligt bra. Att den samhällsekonomiska nyttan inte är tillräckligt väl bevisad. Det är helt enkelt för svaga analyser för en satsning av den här storleken. Hur svarar du på det?
Att verkligheten bevisar de problem som finns, det behöver egentligen inte utredas i min bedömning. Vi har ju sett de rapporter som finns att man har problem att ansluta företag till elnätet. Vi har sett hur hushållen och också industrin då möter väldigt rörliga elpriser på ett sätt som är skadligt. Så att det behövs mer baskraft, det visar ju den verklighet som vi har. Jag tror att det är få, framförallt kanske skånska familjer, som skulle hålla med om att vi inte har ett problem som vi behöver lösa. Sen vet vi inte vad som kommer i framtiden. Det är en del av varför den här modellen behövs. Det kan komma nya tekniker. Jag skulle välkomna det och uppmuntra det. Vi stöttar det på olika sätt från regeringens sida också. Men ännu finns ju inte de där, och det är därför jag ibland har pratat om enhörningar. Det finns mycket spännande som pågår kring vätgas, kring batterier och annat. Men det finns ju ännu inget sådant i den skala som Sverige behöver för att vårt elsystem ska fungera på ett
nej,
bra sätt.
Nej, men en av huvudinvändningarna, det rör väl kanske inte den kraftproduktion som är av enhörningskaraktär, utan mer att det tränger undan annan kraftproduktion som hade kunnat vara på plats tidigare, alltså före 2035, då ni tänker er att de här nya reaktorerna ska vara igång. Det kan ju då handla om havsbaserad vindkraft och också kärnkraft som finns nu. Och det är ju tunga remissinstanser som har varnat för detta. Hur ser du på den risken?
Att det skulle finnas någon undanträngning mot den befintliga kärnkraften, det är efter att ha pratat med de aktörer som finns på marknaden, det bedömer jag som osannolikt, för det är ändå mer.
Men om vi säger undanträngning mot till exempel vindkraft, som är ett system som skulle kunna vara i kraft tidigare än 2035.
Ja, jag tillhör ju dem och som välkomnar att vi får mer vindkraft, men man ska då komma ihåg att det inte löser det problemet vi har, för när det blåser i Sverige, då har vi tillräckligt med el. Det problemet vi har, det är när det inte blåser. Och det är därför vi har väldigt ryckiga priser och svårt med anslutningar. Så att vi behöver mer baskraft, och om vi bara bygger mer vindkraft, det är vi alltså inte behjälpta av. Det kan vi behöva för att vi vill ha ökad elproduktion, för att vi vill ställa om mer och snabbare. Men att bara bygga mer väderberoende el, det fixar vi inte på ett bra sätt med elsystemet. Vi behöver baskraften också, så att det är lite olika saker man bidrar med. Vindkraften bidrar ju väldigt bra med billig el när det blåser. Det ska vi ta tillvara. Och då behöver man också baskraft i systemet så att man kan bygga ut den där vindkraften. Men samtidigt säkerställa att elsystemet funkar och vi alltid har tillgång till el. Så att jag ser inte den konflikten på det sättet.
Nej, något vi med säkerhet vet om den nya kärnkraften är planerad, det är att den inte kommer att vara på plats förrän om tidigast 10 år enligt era beräkningar. Och det finns ju andra som menar att det kommer att ta mycket mer tid, bortåt 15, till och med 20 kanske. Kärnkraft tar ju nästan alltid längre tid än vad man tror att bygga. Frågan är ju då vad som ska hända under tiden, alltså under de minst 10 år, alltså då vi inte har någon ny kärnkraft än. Hur ska kraftsystemen bli bättre medan vi väntar?
Det är det vi jobbar hårt med, och då är det ju fortfarande samma sak där, att man behöver den här baskraften, att man behöver få elleverans också när det inte blåser. Och det är bland annat därför vi har jobbat hårt med det här, till exempel med kraftvärme, fjärrvärmesystem som kan tillhandahålla den typen utav kraft. Sen har vi jobbat också med vindkraftsutbyggnaden, det här med de här pengarna som ska göra det mer attraktivt att bygga vindkraft, att ta ner motståndet lokalt från att bygga landbaserad vindkraft till exempel. Så att, men det är ändå viktigt att komma ihåg det, att vi kan bygga mer vindkraft för att vi tror att vi har ett större elbehov framöver, att vi behöver fylla på för att ställa om och få bort fossila bränslen och så. Men de problemen vi har, de är relaterade till att vi inte har el när det är vindstilla i stor utsträckning, att vi har ett väderberoende. Och det kan inte lösas på vare sig lång eller kort sikt med mer vindkraft. Det behöver lösas med mer baskraft. Och då kan man i väntan på kärnkraften då till exempel titta på vår kraftvärme, vår fjärrvärmeproduktion och elproduktion där, för att ta ett exempel.
Det finns ju också en del ideologiskt betingad kritik,
alltså
lite mer
ideologi
från höger. Alltså, vi har Thomas Tangerås, som du känner till, docent i nationalekonomi, forskare vid Institutet för näringslivsforskning. Han har kallat det här för planekonomi. Vad säger du som marknadsliberal om att beskyllas för sovjetiskt tänkande?
Först och främst så, som jag inte kunde låta bli att avbryta lite där och säga att det är för mycket ideologi i energifrågan generellt. Det är skadligt för Sverige. Man behöver komma bort från det och titta mer på praktiska lösningar.
Ja, det här är då den liberala kritiken jag var inne på här mot.
Ja, det finns, och det finns stark vänsterkritik mot kärnkraft som sådan. Jag tycker ändå, om man tittar på det här så ska man ju såklart ta det på allvar. Det är därför de här stödprogrammen är begränsade. Om man skulle ha ett väldigt stort sånt här program som skulle omfatta hur många reaktorer som helst nästan, eller i alla fall väldigt många, då kunde man få de här problemen. Det är därför det här stödet då är avgränsat till motsvarande 4 fullskaliga reaktorer. Och sen är ju bedömningen att när man väl har kommit igång, för nu har vi inte byggt kärnkraft på länge, det är förknippat med osäkerheter, men när man sen har kunnat få stödet till de första reaktorerna, då är ju bedömningen att det ska klara sig på mer marknadsmässig grund. Men i och med att det finns de här politiska osäkerheterna, i och med att vi inte har gjort det här på länge, då är ju bedömningen att det behövs ett stöd i början.
Ja, men en liberal skulle ju hävda att de här tunga statliga stöden på ett energislag riskerar att försvaga liksom innovation inom energi. Alltså vad det nu kan vara, havsbaserad vindkraft, vågkraft, något annat som vi inte känner till kanske. Hur ser du på den risken?
Man ska alltid stötta och välkomna innovation, men man ska inte förlita sig på att det kan bli nya resultat. Som vi måste bygga trygghet i de systemen som vi har. Om jag får välja mellan ideologisk renlärighet eller att vi får baskraft som gör att vi får stabilare priser för hushållen, att vi kan ansluta fler företag till elnätet, då väljer jag stabila elpriser alla dagar i veckan.
Regeringen har ju utlovat att ny kärnkraft ska börja byggas före valet. Vad krävs för att man ska kunna säga att det löftet är uppfyllt, tycker du?
Jag vet ju att Vattenfall fick den frågan och de svarade ungefär att de inte riktigt förstod den där frågeställningen och spaden i backen, eftersom de ju redan är igång enligt egen beskrivning. De är igång och jobbar med sin sajt i Ringhals för att bygga ny kärnkraft.
Så ja, det är en slags planarbeten på plats där.
Ja, och tråkigt nog så behöver man ju göra det också. Det vet ju alla som har försökt bygga något, så att egentligen är väl den frågan redan besvarad. Det är redan igång.
Det finns ju inga investeringsbeslut än, kan man ju säga, att en ny reaktor har börjat byggas om det inte finns några beslut om att den ska byggas.
En ny reaktor är inte det enda som behövs när man bygger kärnkraft, utan Vattenfall säger att de är igång, och det tycker jag väl egentligen besvara frågan. Det är på gång, de arbetar med det. Och sen kan ju också fler bolag ansöka om de här stöden och komma igång.
Jag tror det första ansökan kommer då? Det är ju 1 augusti som lagen börjar gälla.
Ja, det vet inte jag, men vi är redo från 1 augusti att ta emot de här ansökningarna, och Vattenfall har ju sagt att de ska komma in med en ansökan. Andra energibolag har också sagt att de är intresserade, så att vi är redo. Vi arbetar så snabbt och effektivt som möjligt, men alltid med hänsyn till skattebetalarnas pengar och värna offentliga finanser.
Det här är Ekots lördagsintervju med finansmarknadsminister Niklas Wykman. Vi ska byta ämne. Kärnkraften var ju ett vallöfte från regeringen. Ett annat vallöfte från Moderaterna handlade ju om det här med amorteringskravet. Moderaterna, det är ju någonting som du ansvarar för. Moderaterna lovade ju att det skulle pausas. Man lovade det strax före valet 22. När ska det vallöftet infrias?
Just om paus, det anser vi då att vi mötte, fast på andra sätt. Det är bara ändå viktigt att hålla isär de här två sakerna, för det pågår ju nu ett arbete som vi ska presentera nästa vecka om vilka regler som ska gälla för bolån generellt. Det vi pratar om, amorteringsregler för bolån. Sen var det ju en fråga när inflationen stack iväg, blev väldigt dyrt för hushållen. Hur skulle man stötta hushållen i den krisen? Och då var det en fråga om paus. Då gjorde vi andra saker istället. Det var bland annat på bostadsbidragen, det var sänkta kostnader med bensin och diesel och så vidare. Bara så att man skiljer på de här sakerna. Så att det här...
Ja, men själva amorteringskravet utlovades att det skulle passas, och så blev det inte. Kan man betrakta det som ett brutet vallöfte?
Ja, eller att vi gjorde andra saker då istället för att
inte
stötta hushållen.
Kan inte det existera sida vid sida?
Det är ändå bara viktigt att säga den skillnaden, så att man nu inte har förväntan på det arbete vi gör att det ska syfta till en paus, för det gör det inte. Utan det arbete vi gör, det syftar på vilka spelregler ska långsiktigt gälla för bolån,
ja,
i Sverige.
Ja, vi ska återkomma till det. Det kommer ju regler här kring bolån. Men att ni utlovade en paus och sen inte genomför en paus. Är det ett problem att ni lovade någonting före valet och sen inte genomförde?
Det var ganska tydligt att syftet var att stötta hushållen i en jobbig ekonomisk tid. Så gjorde vi andra åtgärder istället. Vi sänkte drivmedelsskatterna till exempel. Vi stöttade de mest ekonomiskt utsatta barnfamiljerna då med tillägg i bostadsbidraget. Så att vi gjorde det istället, så får var och en värdera.
Men kan man inte utgå från att ett löfte ska hållas om det ställs i en valrörelse? Vad är annars poängen med att utfärda vallöften?
Jag tycker att de som lyssnar får välja själva om det var fel väg att gå eller inte. Vi gjorde det valet att vi kunde, som vi bedömde det, snabbare och effektivare då stötta familjerna med att ta ner skatter, höja vissa bidrag och på så sätt få direkt inverkan brett i människors ekonomi där det behövdes som mest. Sen, rätt eller fel, det har ju väljarna möjlighet att ta ställning till nästa gång.
Ja, så är det. Så vi gjorde. Alltså, nu är vi ju snart i en tid här när valet närmar sig och vi kommer att få nya vallöften från alla partier, också från Moderaterna. Alltså, ska man då utgå ifrån att somliga av era vallöften kommer att brytas och ersättas med helt andra saker?
Man behöver alltid ha en öppenhet för att ompröva tekniken. Men däremot, ifall vi säger att man ska stötta hushållen, då kommer vi göra det. Och så gjorde vi det. Sen gjorde vi det på ett litet annorlunda sätt. Det visade sig mer framkomligt. Jag tycker man ska ändå ta politiker på allvar. Jag tror också det finns forskning som visar att politiker tenderar att försöka hålla sina vallöften. Men vi stöttade hushållen på ett annat sätt. Ja. Det stämmer.
Är det så rent av så att medier borde tagga ner lite kring det där med vallöften? Att det kanske är rimligt att man inte alltid levererar exakt det man utlovar om intentionen är bra?
Jag är ju en stor vän av fria och granskande medier, så att jag tänker att det överlåter jag till er själva att bestämma över.
Ja. Vad kan du berätta då om den justering som kommer nu av bolånereglerna? Ganska snart här nästa vecka, 17 har det sagts. 17.
Ja, jag kan inte då säga exakt eftersom vi ska återkomma med vårt förslag nästa vecka. Men hur vi har tänkt kring detta är ju att det är helt nödvändigt att vara en amorteringskultur. En gång i tiden i Sverige hade vi det. Sen bröt ju det där och vi fick väldigt lite amorteringar. Det byggdes upp stora skulder. Snabb prisutveckling på bostadsmarknaden, och det gör ju en sårbarhet för ekonomin, det vi kallar finansiell stabilitet i dess helhet. Men det gör ju också hushåll väldigt sårbara om man har väldigt höga skulder. Så att vi ska värna amorteringskultur, vi behöver den, och det ska finnas regler för att amortera. Sen i andra vågskålen så fanns det ju en kritik kring att väldigt mycket amorteringar dels kunde försvåra inträdet på bostadsmarknaden. Om man då behövde amortera 3% och sen dessutom betala räntor, så kunde det bli svårt för många att ta sig in på bostadsmarknaden. Men också att det där kunde komma i lite fel tid i livet. Man kanske har skaffat pojkvän eller flickvän, man har skaffat barn och behöver ett rum till, och så skulle man flytta till hus kanske, och man hade kanske ännu inte fått den högsta lönen man kommer att ha i livet. Och så åker man då, samtidigt som man behöver köpa barnvagn och blöjor, så åker man på 3% amortering, och det menade ju många kunde försvåra. Sen fanns det en allvarlig kritik till kring detta, och det var ju att om man behöver amortera väldigt mycket, då kanske det inte blir något sparande kvar. Och har man inget sparande, Då kanske det motverkar lite där med att man ska vara motståndskraftig. Så att det är det här
vi har ställt frågorna kring. Ja, det här är en slags analys här då. Men om jag ställer frågan så här, kommer amorteringsreglerna som gäller nu att förändras före valet?
Nej, vi kommer ju komma med ett slag som förändrar dem. Det har ju varit hela intentionen. Men med mig som ansvarig så kommer vi aldrig ha en situation där vi åsidosätter den finansiella stabiliteten eller där vi inte ska ha en amorteringskultur. Man ska i grunden betala tillbaka de lån man har tagit. Men här såg man ju kanske att de här bieffekterna blev lite för starka för vissa grupper. Inträdet på bostadsmarknaden, familjebildande till exempel. Mm. Så det var ju därför vi tillsatte detta, och så kommer vi snart återkomma med resultaten.
Ja, kommer de amorteringsregler som finns idag, kommer de att lättas i ert förslag?
Ja, vi kommer ha en förändring där det finns lättnader. Sen ska man komma ihåg att hela det här kallas ju makrotillsynsåtgärder. Det ingår mycket i detta. De här reglerna för bolånen är en sak, hur mycket man ska amortera. Men här finns andra saker också, om buffertar och reserver bankerna behöver hålla. Hur de utformade riskviktsgolv och så. Så att på totalen här så finns det fler verktyg. Vi kommer säkerställa den finansiella stabiliteten. Men kring de här bolånreglerna så har vi varit tydliga med att någon form av lättnad kommer ju gå framåt.
Ja, så det kan vi klargöra. Det blir lättnader i...
Men det finns också andra delar i detta där man kan balansera för att se till att vi på totalen säkerställer finansiell stabilitet.
Ja, mer kommer du väl inte att berätta vad det låter på dig som i det här läget. Jag tänkte att vi skulle hinna prata om, du är också ansvarig för det finansiella systemet, att det är stabilt i Sverige. Och vi har ju under våren, också i oroliga tider, och vi har ju under våren sett cyberattacker mot betalsystemen i Sverige, mot BankID och Swish, som ju har legat nere många gånger under våren. Alltså, hur god är bankernas beredskap kring att de digitala betalningarna fungerar?
Vi har ju ett stabilitetsråd i Sverige, och vår grundbedömning är ju att vi har stabilitet i det finansiella systemet, men att vi har förhöjda risker, bland annat då kring IT-sidan och säkerhetssidan. Det var en av de första sakerna jag sa när jag tillträdde det här jobbet. Då var det en diskussion om bankernas vinster. Och det är klart att vi i grunden har lönsamma banker. Det stabiliserar ekonomin och finns fördelar med. Men det här behöver ju bankerna investera för att upprätthålla säkerhet i de här systemen. Både vad det gäller att motverka bedrägerier, men också vad det gäller att ha hög nivå av IT-säkerhet. Så att vi har lönsamma banker i Sverige. Den lönsamheten behöver bankerna använda för att säkra i grunden kundernas trygghet.
Ja, och vad kan politiken göra för att de gör det då? För det här är ju företag som egentligen kan göra vad de vill med sina vinster.
Ja, samtidigt så ser vi att efter att inte minst statsministern själv, Ulf Kristersson, satte ner foten mot bankerna, så blev det ett helt annat fokus på att motverka bedrägerier. Och där ser vi också positiva resultat av det. Det var alltså möjligt att göra mer när den politiska signalen kom att det behöver man göra. Sen när det kommer till IT-säkerheten, det är klart att där jobbar vi ju i politiken också med vilka verktyg som finns, vad FRA kan göra, för att ta ett exempel på det här området. Men till slut givetvis, om man har brister i detta, då behöver vi kravställa mer regleringar. Men i grunden så vet vi att vi har banker som ju vill vara säkra, som vill vara stabila och som investerar i det. Så att det är inte helt åsidosatt, men vi har inte riktigt tänkt med i Sverige. Till exempel har ju vi tagit initiativ till att vi ska ha en operativ krishanteringsfunktion i som kan ingripa och stötta ifall det blir allvarliga problem.
Mm. Tack ska du ha. Det var allt vi hann med i den här intervjun. Tack Niklas Wykman för att vara med i Ekots lördagsintervju.
Stort tack.
Vi har med oss vår politiska kommentator Fredrik Furtenbach. Vad var det mest intressanta du hörde i den här intervjun?
Ja, men jag tyckte till exempel att det var intressant den här biten om kommer regeringen klara sitt löfte att börja bygga ny kärnkraft före valet? Moderaterna till exempel har ju talat om en spade i marken, och nu så pågår en intensiv omtolkning från regeringsföreträdare om vad en spade i marken är. Här sa ju då Niklas Wykman att han tyckte att den här diskussionen var överspelad, för Vattenfall säger att de redan har börjat, det är redan igång. Men det som är igång där är ju inte ett bygge av ny kärnkraft, därför att det är ju inte ens bestämt att man ska bygga ny kärnkraft. Utan där pågår olika förberedelser för att det ska vara möjligt. Man har haft en förstudie, man har börjat köpa mark och gjort olika typer av förberedelser. Men det där är ju inte en spade i marken med någon rimlig definition av det uttrycket. Och ibland säger andra företrädare för regeringen att en spade i marken, det kan vara ett avtal med ett kärnkraftbolag. Och det är väl helt enkelt så att regeringen behöver hitta ett sätt att försvara sig, därför att det är ingen som riktigt tror på att det verkligen blir en riktig spade i marken för nästa val.
Mm. Vi talade en del om skillnader och likheter mellan Socialdemokraterna och regeringen och Moderaterna i energipolitiken. Vilka är de?
Ja, men entusiasmen för kärnkraften är större på den blå sidan, och Socialdemokraterna har då accepterat ny kärnkraft. Magdalena Andersson säger till och med att staten kan behöva skjuta till pengar till det, men då ska även andra kraftslag få stöd. Och sen är Socialdemokraterna också kritiska till att regeringen inte har utrett hela energisystemet, alltså alternativ till att bygga ut kärnkraften. Så ser den konkreta skiljelinjen ut. Inte så jättestora skillnader. Men jag skulle ändå säga att det finns en ideologisk skillnad kvar i botten, och den finns hos väljarna också. De blå är mer positiva än de rödgröna till kärnkraft, medan rödgröna är mer positiva till vindkraft än de blå är.
Mm, och den här breda uppgörelsen över blockgränserna, vill regeringen egentligen ha en sån?
Om du hade frågat det för ett år sedan så hade jag sagt nej. Ulf Kristersson sa tidigt ungefär att visst kan man prata, men då måste Socialdemokraterna ansluta sig till regeringens politik. Och i början tyckte Socialdemokraterna att de möten som regeringen kallade till var ganska meningslösa. Då såg det ut som att regeringen hade de här samtalen kanske mest för att blidka näringslivet och visa att man försöker lyssna på näringslivets önskan då, trots allt med blocköverskridande uppgörelse. Kanske fördela skulden om det inte blir något. Men någonting har väl hänt nu ändå, tycker jag, med tomfallet. Socialdemokraterna och regeringen är ganska artiga mot varandra och har haft mera kontakt. Det är möjligt att regeringen har blivit nervös för att det ska bli pyspunka på kärnkraftsprojektet utan ett blocköverskridande stöd. Och visst, Socialdemokraterna skulle väl också gärna lägga bort den här frågan om kärnkraft. Kunde man göra upp på något sätt så skulle ju Socialdemokraterna kunna prata om annat i nästa val.
Mm, och den här näringslivets kritik kring bristen på breda politiska uppgörelser, hur besvärande är den för regeringen?
Den är absolut besvärande eftersom den också minskar kraftbolagens vilja att bygga. Och regeringen kan inte gärna gå till val 2026 utan ha någon framgång om kärnkraften att visa upp.
Mm, kort bara, blir det någon ny kärnkraft då?
Nej, det korta svaret är att det vet ingen. Det är väldigt mycket som återstår innan det kan bli verklighet. Mycket av ekonomin i ett sånt här projekt ska ju förhandlas med bolag som kan tänka snappa. Och det är så troligen rätt lång tid innan man ens har fått ett färdigförhandlat avtal som EU-kommissionen kan godkänna.
Mm. Tack så mycket, Fredrik Furtenbach. Ekots lördagsintervju produceras av Stina Fischer, teknik Lotta Linderar. Det här var allt för idag och för den här säsongen. Nu tar lördagsintervjun sommaruppehåll. 22 augusti är vi tillbaka igen. Vi önskar en trevlig sommar.
Medierna special. Den här veckan om symbolerna som drev dreven.
Vatten. Vatten och bröd. Nej, fy Fabian.
Om vatten och bröd. Hej och välkommen till den här kortversionen av medierna. Den här veckan från vår serie om människorna, orden och händelserna som haft sån kraft att de kommit att symbolisera hela granskningar. Idag handlar det om granskningen av koncernen Hälsans förskola. Ingen minns väl den särskilt väl idag, men om jag säger att det handlar om förskolan som gav barnen knäckebröd och vatten, då ringer nog en och annan klocka, trots att det gått mer än 10 år. Reporter här är Tove Palin.
Kom och hjälp mig för Guds skull, Pippi. Kom när jag svälter ihjäl, för jag får bara vatten och bröd.
Knäckebröd och vatten. Kanske den mest tacksamma symbolen för torftighet och elände.
Vatten och bröd. Nej, fy Fabian.
Som här i Pippi på de sju haven. Bröd och vatten var också det som kom att symbolisera bristerna på den förskolekoncern som då för tiden, 2014, hette Hälsans förskola.
Man vet ju aldrig när man gör ett reportage. Man tycker att man har gjort något helt fantastiskt och sen är det ingen som bryr sig när man har sänt det. Och sen så sände vi det här och då blev det ju faktiskt ett väldigt stort genomslag.
Förskolekoncernen granskades av Uppdrag granskningsreporter Jorun Collin.
Knäckebröd och vatten, det var ju en del av en stor bild.
I reportaget framkom det att koncernens förskolor fungerade dåligt och att det framförallt fanns stora brister med den snålt tilltagna maten.
Och det är klart att när man hör knäckebröd och vatten så förstår man att det här är ju någonting. Det här kommer bli någonting. Det här fastnar hos mig så det kommer fastna hos någon annan också.
Så här lät det i Sveriges Radio, Stockholmsnytt 2014.
Företaget Hälsans förskola som driver förskolor i Stockholms och Uppsala län har haft stora brister när det gäller maten till barnen i Stockholm. Det är enligt SVTs Uppdrag granskning.
Själva matbudgeten per barn var på vissa förskolor så låg som 9 kronor per dag och barn. Och så var det ju det här med knäckebrödet.
En chef på nu nedlagd förskola i Nacka berättar att det serverades knäckebröd och vatten till frukost trots att en del barn knappt hade tänder.
Finns någon kraft i det konceptet som inte går att ta miste på.
Absolut, och den ingrediensen fanns ju där av sig själv. Reportaget heter ju inte knäckebröd och vatten. Så att, som jag minns det så gjorde jag och vi aldrig någon stor grej av just knäckebröd och vatten. Men så tror jag att människan funkar så att man tar gärna någonting och hänger upp det på. Och knäckebröd och vatten är ju liksom en stark symbolbild.
Som reporten Jorun Collin säger så heter reportaget inte knäckebröd och vatten. Men detaljen med knäckebröd återkommer många gånger i programmet. Första gången här när en missnöjd mamma till ett av förskolebarnen som gått på den nu nedlagda förskolan i Nacka utanför Stockholm berättar.
Till slut så fick de så lite mat så det kom hit en praktikant och ställde sig och bakade bröd på morgnarna.
Nej.
Jo, det är sant.
Vad fick ni höra om det då? Alltså...
Det var personalen som sa det. Men vi fick inte säga någonting för dem. Så att...
Och vad sa personalen? Att...
Nej. Att de var ju hungriga. De fick ju jättelite mat. De fick knäckebröd och vatten.
Kanske bottnar kraften i den där symbolen i att vatten och bröd var ett faktiskt straff som utdelades från 1300-talet fram till 1884 då straffet avskaffades. En detalj som upprör särskilt starkt i reportaget är denna.
När småbarnen fick tugga med gommen. Det mjukade, knäckebrödet mjukades upp i gommen, sa hon.
Sa chefen för hälsans förskola det?
Ja.
Uppdrag granskningsjobb fick ett stort genomslag.
Många inom pressen följde upp väldigt många artiklar i kvällspressen. Och det som hände var ju att väldigt många källor hörde av sig tillsammans med väldigt många föräldrar. Och det var ju ännu fler vittnesmål. Det är ju alltid jäkligt obehagligt om man ska ha missuppfattat någonting. Och så hör alla som hör av sig efteråt säga att det där stämmer ju inte alls. Och varför har de inte pratat med oss? Liksom. Men så var det ju inte. Utan bilden blev väl kanske om möjligt ännu starkare efteråt.
Om knäckebrödet inte hade bara liksom serverats dig, vad tror du hade fäst upp det på?
Alltså det är ju jättesvårt att säga. Det är ju möjligt bara då att det inte hade funnits någon sån enkel symbolbild för folk att liksom fästa historien vid. Och då kanske det hade resulterat i att genomslaget hade blivit lite mindre. Folk hade inte blivit lika upprörda. Ibland så behövs det någonting att hänga upp en historia på.
Även om Uppdrag granskning aldrig lyfte brödet och vattnet till rubriken så gjorde många andra det. Och i folkmun kallade vissa hälsans förskola för knäckebrödsdagiset. Bijan Fahimi som är ägare och grundare av hälsans förskola, det som nu har bytt namn till Tellus barn, tycker inte att vatten och bröd är en rättvis bild för att beskriva verksamheten.
Jag hävdar att de var väldigt medvetna om att fokus på mat blir väldigt bra. För att prata om till exempel personaltäthet eller personalens utbildning eller sådana saker som kan vara mycket viktigare i en verksamhet. Det ändå blir inte riktigt symbolik och det blir inte riktigt begripligt. Så jag menar att de medvetet valde det här.
Trots att han inte ser några direkta sakfel i Uppdrag granskningsjobb så menar han att helhetsbilden blir missvisande. Han medger att verksamheten som funnits sedan 2007 hade problem. Men enligt honom var det andra områden än just maten där de själva inom företaget var mer självkritiska.
Det var lite därför också vi missade det här med att höja budgeten för mat som är ganska liten budgetpost egentligen. För att vi var så fokuserade på andra saker som är långt viktigare.
Till exempel vad det var?
Till exempel jobba med att personalomsättningen är lågt, att man har nöjda personal. Och när vi började växa, vi tyckte att vi var inte tillräckligt bra på det.
Bijan Fahimi menar att granskningen också fick en politisk dimension. Att hälsans förskola blev en symbol och ett slagträ för vinster i välfärden. Mycket på grund av hans egen politiska bakgrund inom Folkpartiet, nu Liberalerna.
När det var som värst, vi var jagade delvis av människor med vänstersympatier för att vi var vinstdrivande företag. Men vi var också jagade av rasister som tyckte att vi svälter svenska barn.
Bijan Fahimi berättar att de gjorde vad de kunde för att krishantera internt och kommunicera med föräldrarna. Det var enligt honom bara två barn som togs ur den då så kritiserade förskolekoncernen av sina föräldrar.
Sen lärde vi oss naturligtvis en hel del om krishantering i verkligheten.
Hälsans förskola höjde sin matbudget med 40% efter SVT-granskningen. Och för förskoleverksamheten Tellus barn så pekar kurvan uppåt trots den dräpande kritiken 2014.
Det har varit en resa för oss att lära oss att hindra den typ av utveckling. Vilket vi märker också att det blir, vi blir bättre och bättre.
Alltså om det var så att de hade ätit knäckebröd och vatten till frukost men en timme senare så åt de ett fantastiskt mellanmål och lunchen var helt dignande med fantastiska råvaror som de lagade och allt annat var jättebra. Men så fanns det knäckebröd och vatten som hade serverats någon gång.
Jorun Collin, reporter på Uppdrag granskning.
Då hade det ju varit väldigt förljuget att ens berätta, att ens ha med upprörda föräldrar som berättar om att barnen fick någon gång knäckebröd och vatten. Men så var det ju inte. Så fort knäckebrödet och vattnet faktiskt är en sann bild av någonting större. Om den liksom lilla bagatellen kan berätta en större historia. Så är det ju såklart relevant. Liksom.
Och det var aldrig så att du tyckte att knäckebrödet skuggade blöjorna eller barngrupperna eller liksom?
Nej, alltså i reportaget som jag ser det så gjorde vi aldrig någon stor grej av knäckebröd och vatten. Utan det var en liten bild som tog fäste hos folk efteråt.
Reporter här var Tove Palén. Det här reportaget sändes för första gången sommaren 2017. Jag heter Martina Pierrot och det här var ett specialavsnitt från redaktionen bakom medierna. Om du vill se till att inte missa något avsnitt av medierna eller när vi släpper extra långa poddar, så gå då in i appen Sveriges Radio Play och tryck på den lilla hjärtsymbolen. Och om du har ett tips, mejla oss på medierna@sverigesradio.se. Vi släpper ett nytt ordinarie program varje lördag. Lyssna på oss då.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
Nu ett utrikesreportage av Sveriges Radios korrespondent i Berlin, Daniel Alling.
Den nya tyska regeringen har skärpt gränskontrollerna till grannländerna och avvisar sedan några veckor tillbaka även asylsökande där. Och man kommer fortsätta med det även om en domstol i Berlin nyligen beslutade att agerandet är olagligt och trots flera grannländers irritation. Och i Frankfurt an der Oder vid den polska gränsen väcker de hårdare tyska gränskontrollerna debatt.
You're a student?
Yeah.
But they checked you, right?
Yes.
Can I ask you what you think about that?
I think it's for the country's safety.
Prajvat, student från Indien, kommer gående över gränsbron mellan Polen och Tyskland. Han har varit och klippt sig på den polska sidan av floden Oder i Słubice och ska hem till den tyska sidan Frankfurt Oder.
I guess it is the right thing to do because they are responsible for the borders, right?
Han kontrolleras som oftast av gränspolisen, får visa sitt pass och sen passera. Han har inga problem med gränskontrollerna, säger han. Han ser dem som ett sätt för Tyskland att garantera säkerheten i landet. På den tyska sidan är ett stort vitt tält uppsatt. I det är ett antal poliser med gula västar. Bilarna från den polska sidan kontrolleras okulärt som hastigast. Var femte, sjätte, sjunde kanske bil vinkas in för en mer omfattande kontroll. Ibland uppstår köer på bron, men de blöser snabbt upp.
Är vi att gecheckt då? Det är typ där då?
Ja, alla möjliga autos, fotgängare, alla med det. Vi måste ju mittlerweile alla kontrollera.
Ja, genau.
Chefen för polisinsatsen säger att orden är att alla ska kontrolleras nu. Bilister, fotgängare, ja, alla. Polismannen vill inte säga hur många asylsökande de faktiskt stoppat här. Men det är tydligt där man står att få fotgängare från den polska sidan faktiskt kontrolleras. Vid några tillfällen dock ser man tydligt hur personer som till exempel Indien Prajvat kontrolleras.
We also have support of the university and they also informed us if we face any kind of racism or any...
Prajvat säger vidare att universitetsledningen i Frankfurt har sagt att om de utländska studenterna upplever rasism eller andra problem vid gränsen, så ska de direkt informera om det. En kvinna som vill vara anonym kallar kontrollerna för ett dubbeläggat svärd.
Also auf der einen Seite finde ich es richtig und gut, dass kontrolliert wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich für...
Och i ena sidan, säger hon, så är det bra att det kontrolleras, men det är klart, det är också en belastning för många. Ja, de hårdare gränskontrollerna vid de tyska gränserna väcker diskussion i Frankfurt och i Słubice, men även i Tyskland och i Europa i stort. De har funnits redan sedan i höstas, men det nya sedan Merz-regeringen tillträdde är alltså att de skärps och polisen nu också har uttrycklig order om att stoppa och skicka tillbaka asylsökande till grannländerna. Bara särskilt ömmande fall, gravida och sjukliga med mera släpps in. Den tyska Merkel-erans öppna gränspolitik verkar alltså slutgiltigen över. Det är budskapet som den tyska regeringen uppenbarligen vill skicka ut till EU och till världen. Dock alltså inte utan reaktioner.
That one country has actually cancelled the Schengen agreement.
Darius står på den polska sidan och protesterar från polskt håll mot att Tyskland nu skickar tillbaka asylsökande till Polen. Han är upprörd och säger att Tyskland på det här sättet riskerar hela Schengen-projektet med sitt agerande.
We have been voting for United Europe and now the biggest country in Europe, the most influential one, has just is cancelling the whole project.
Darius anklagar Tyskland för att förstöra hela projektet med ett förenat Europa och han låter ungefär som den kritik mot Tyskland som kommit från polska regeringen. Darius delar ut informationsblad med sin kritik mot Tyskland och kritik mot invandring i allmänhet till de som går förbi på bron. Det hettar till vid vissa tillfällen.
Ja, det är det.
Visa.
En ung kvinna accepterar först flygbladet från Darius, frågar om det är han och hans medhjälpare som satt upp plakatet på den polska sidan om att migration måste stoppas. Darius nickar.
We all people, huh?
Yes.
We all humans.
But I'm not with the knife, you see.
Kvinnan ger arg tillbaka lappen till Darius och säger att vi är alla människor faktiskt. Ja, scenerna vid besöket vid gränsbron i Frankfurt-Oder är som en slags koncentrerad bild av hela diskussionen och agerandet i EU när det gäller migration just nu. Land efter land vill kraftigt begränsa migrationen. Migrationsfrågan avgör regeringsbildningar och regeringars öden, senast i Nederländerna, och bidrar till att partier som tyska AfD växt sig starka överallt.
Es ist rechtswidrig und es bleibt rechtswidrig.
Häromdagen debatterades också Merz-regeringens hårdare agerande vid gränserna hett och intensivt i den tyska förbundsdagen. De grönas Britta Hasselmann sa till exempel argt att regeringen medvetet agerar olagligt. Hon syftar på att en domstol i Berlin nyligen slog fast i ett preliminärt beslut att Tysklands agerande faktiskt bryter mot EU-rätten. Merz-regeringen ser dock beslutet som ett enskilt beslut som inte är prejudicerande och tänker enligt förbundskansler Friedrich Merz fortsätta ändå.
Wir wissen, dass wir nach wie vor Zurückweisungen vornehmen können. Wir werden das selbstverständlich.
Ja, exakt hur EU-rätten här ska tolkas är omstritt och Merz-regeringen vill uppenbarligen få frågan hela vägen till EU-domstolen. Och tills dess fortsätter man att stoppa asylsökande även vid gränserna, som alltså till exempel i Frankfurt-Oder.
Wie oft werden sie kontrolliert?
Wann ich am Fuß gehe, das kein Problem.
Sergej från Ukraina bor numera i Frankfurt. Han säger att han stoppas ungefär var tredje gång när han kör över gränsen med sin bil med ukrainska registreringsskyltar.
Ich glaube ja. In diese Zeiten, ja.
Men det är okej, särskilt i dessa tider, säger Sergej. Daniel Alling från Frankfurt an der Oder vid den polska gränsen.
Hur söndagsvädret blir, ja, det får vi höra nu. Här är landväderprognosen från SMHI. God morgon.
God morgon. På SMHI finns Angelica Lundberg. Högtrycket sydost om Skandinavien förskjuts nu sakta österut och vi har ett lågtryck på Norska havet som närmar sig västerifrån. Under dagen ökar molnigheten generellt över landet och det blir någon skur här och var. Åter väntas det bli en dag med högsommarvärme på många platser. Igår uppmättes säsongens hittills högsta temperatur, 28,8 grader i Torpshammar i Medelpad. Ikväll har vi dock en kallfront som når in mot västkusten med regn och möjligen även oska och den kommer att fortsätta österut här under natten. Det innebär starten på en övergång till svalare och ostadigare väder som präglar nästa vecka. Då är det främst Svealand och Norrland som tidvis berörs av regn i samband med lågtryck som passerar österut över landet, vilket också ganska allmänt ger blåsigt väder. Risken för bränder i skog och mark är stor till mycket stor i inre och östra Götaland, östra Svealand och sydöstra Norrland. I fjälltrakterna är risken för gräsbränder stor. Prognos fram till i morgonbitti. Västra Götaland. I Skåne mest soligt, annars molnigt eller ökad molnighet västerifrån och skurar kan förekomma. På dagen 22-27 grader. I kväll allmänt mulnande västerifrån följt av regn. I natt 12-15 grader. Vi har en sydlig vind som i kväll vrider till västlig. I natt tilltagande vind och i morgonbitti friska vindbyar. Östra Götaland, Öland och Gotland. Mest soligt med lite stackmoln här och var. I eftermiddag även molnslöjor som tidvis kan vara lite täta. Då omkring 25 grader. Lokalt kan det bli upp mot 30 grader. I kväll eller i natt mulnande västerifrån följt av regn. Dock osäkert om regnet hinner nå ut till Gotland. I natt omkring 15 grader och vi har en vind omkring syd. I natt vridande till väst. Västra Svealand, soliga stunder varvas med mycket moln och skurar kan förekomma. På dagen 18-23 grader. I kväll och i natt mulnande västerifrån följt av regn. I natt 12-15 grader och vi har en sydvästlig vind. Östra Svealand, mest soligt och på dagen omkring 25 grader. Under eftermiddagen ökar molnigheten söderifrån. I kväll molnigt och i natt drar regn in västerifrån. Då omkring 15 grader och vi har en sydvästlig vind. Hela södra Norrland. Växlande molnighet och på dagen 22-27 grader. Lokalt kan vi nå upp mot 30. I eftermiddag mulnande från sydväst. Molnen följs ikväll av skurar och i natt av regn. I natt 10-15 grader och vi har mest svag växlande vind. Västerbottens län. I fjällen molnigt, annars mest soligt, men under dagen så kommer molnigheten att öka västerifrån. Och eftermiddag skurar kan dyka upp här och var. Dagstemperatur 17-22 grader. I kväll tilltar skuraktiviteten och från i natt ihållande regn. I natt 7-12 grader, men vi har en svag växlande vind. I kväll sydostlig vind som tilltar något. Norrbottens län mest soligt och på dagen 13-18 grader. I fjällen 5-10. I kväll och i natt sakta mulnande söderifrån följt av regn. I Tornedalen dock mest klart väder. I natt 7-12 grader, i fjällen omkring 5. Vind omkring nord, från ikväll tilltagande ostlig eller sydostlig vind, då på Karlfjället frisk vind. Imorgon har vi då lite svalare luft som tagit sig in över landet och kallfronten med regn rör sig norrut och berör främst Svealand och Norrland. I Götaland drar det mesta av regnet bort under inledningen av dagen och följs av växlande molnighet. Så har vi temperaturuppgifter. Klockan 6 hade Stockholm och Göteborg 16 grader. Malmö 15, Karlskrona saknar tyvärr uppgifter. Kalmar 8, Visby 13, Jönköpings flygplats 11. Norrköping 15, Karlstad 13, Gävle 17, Mora 15. Sundsvall 14, Östersund 15, Umeå och Vilhelmina 13, Luleå 16 och Kiruna 7 grader. Preliminärt kallast i natt har det varit både i Gelas i södra Lapplandsfjällen och på Kalmar flygplats med 4 plusgrader. God morgon från SMHI.
Under natten och sena kvällen igår har det genomförts 2 stora vågor av robotattacker från Iran mot Israel. Minst 8 människor ska ha dödats och 200 skadats i Israel. 35 personer saknas också efter att ett bostadshus kollapsat och sökinsatser pågår efter överlevande. I Iran rapporteras om nya israeliska attacker, bland annat mot ett stort gasfält. Israel uppger att militären attackerat Irans försvarsdepartement och ett institut för försvarsforskning. I USA har det i natt hållits landsomfattande demonstrationer i protest mot president Donald Trump. Samtidigt deltog Trump på en mycket omstridd militärparad i Washington.
Stridsvagnar rullade fram på Constitution Avenue. Över 6000 soldater marscherade taktfast i militärmusik och applåder. Och president Donald Trump höll ett tal om militärens styrkor.
Our soldiers never give up. Never surrender and never ever quit. They fight, fight, fight and they win, win, win.
Våra soldater ger aldrig upp. De kämpar och de vinner, sa Trump och använde en formulering hämtad från sin egen valrörelse. Det här är första gången på över 30 år som en militärparad hålls i Washington. Det sker samtidigt som Trump skickat militär till Los Angeles för att bemöta protester mot hans migrationspolitik. Och militärparaden har väckt stark kritik.
Power, he wants to show that the military is on his side, intimidate population.
Han vill skrämma folk genom att visa att militären är på hans sida, sa Chris Yasel i Washington, medan andra hyllade militärparaden.
So for me it's a way of honoring the people who have served in the army.
Det här är ett sätt att hedra våra soldater, sa Missia Grider från Texas. Gina Lindberg, Washington.
Regeringens beslut att inte längre ge stöd till FN-organet UNRWA:s arbete i Gaza innebär att Sverige går på tvärs med EU:s utrikespolitik i den frågan. Men biståndsminister Benjamin Dosa säger till Ekot att Sverige har en självständig biståndspolitik och försvarar beslutet, bland annat med att Israel förbjudit UNRWA att verka i Gaza och även med att UNRWA länge haft problem med sin neutralitet. Oppositionen är kritisk och Socialdemokraterna vill bjuda in UNRWA:s chef till utrikesutskottet. Vädret idag blir det på många håll soligt väder eller lättare molnighet. I västra Götaland och västra Svealand mer varierande molnighet och efterhand regnskurar. Över norra Norrland kan moln passera och efterhand någon skur. På eftermiddagen ökad molnighet västerifrån. Temperatur allmänt 22-27 grader men längst i norr 15-20 grader. I fjällen 10-15 grader.
P1, Sveriges Radio.
Och denna tidiga söndag morgon ska vi höra Vetenskapspoddens sista avsnitt före sommaruppehållet. Programledare Lena Nordlund.
En sommar när barnen var små så hittade vi en superspännande skelettdel, trodde vi i alla fall. Det såg lite ut som en krokodilskalle eller ett dinosauriehuvud eller någonting. Någon måste veta vad det här märkvärdiga fyndet är, tänkte vi. Någon med rätt kunskap. Och vi tog upphetsade med oss det till Naturhistoriska riksmuseet och fick träffa jourhavande biolog. Och vi fick veta att det mystiska kraniet var en svanstjärt. Men det var ju bra ändå att vi fick svar, och det är det många som får. Och ibland kan ju också allmänheten hjälpa till att föra kunskapsläget framåt. Andra gånger får folk lära sig något om naturen omkring sig. Vad är de vanligaste frågorna så här års till naturexperter, och vilka är de knasigaste frågorna de får? Och vilka gånger har det lett till några verkliga upptäckter? Det handlar om här i Vetenskapspodden, och jag heter Lena Nordlund. Och med mig har jag Didrik van Honacker, du är jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Välkommen!
Tack så mycket!
Det var din företrädare som fick träffa oss och svara på den här, men har du fått någon liknande dum skelettfråga?
Nej, dum ska jag inte säga, men vi får ganska mycket skelettfrågor faktiskt. Det är väl, då hamnar vi väl kanske lite grann top of mind på vad folk tänker sig att de kan få svar på en sån fråga. Med tanke på alla skelett och dinosaurieskelett och allting som finns på museet. Mm. Och just det här att vi får bäckenben från fåglar som folk har hittat på stränderna då. Men och tror att det skulle kunna vara en skalle av någonting.
Ja.
det är en ganska vanlig fråga.
Mm. Med mig från Skåne har jag också Susanne Åkesson, professor i zoekologi vid Lunds universitet. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Du brukar vara med i Naturmorgons panel för lyssnarfrågor, särskilt om fåglar. Men det kanske är annat du också får svara på.
Ja, jag brukar få ta det som blir över förutom insekter och växter som två andra experter sköter, och även smådjur sköter andra. Så jag har mycket fåglar, däggdjur, ekologi, evolution, sinnesbiologi och sådana saker. Mm.
Och idag ska vi prata om frågorna ni får, och med fokus på djur då snarare än växter. Didrik, du är alltså jourhavande biolog och svarar ofta på naturfrågor i olika medier och även till privatpersoner. Är det det som ditt jobb går ut på helt enkelt?
Ja, jag sitter hela dagarna faktiskt och svarar på frågor. De mesta frågorna från allmänheten kommer in via ett frågeformulär på museets hemsida eller via mejl. Men det är också en del som ringer, och ibland är det någon som har skickat in någonting i ett brev till och med.
Men ni kanske inte vill så ofta att folk ska komma dit med skeletten så där som vi gjorde med sonen. Men det gick bra den gången.
Jo, det går bra. Och det, ibland så kanske man är ute på något annat uppdrag. Då får man väl ta den frågan när man kommer tillbaka. Mm. Men det händer också att folk lämnar in saker.
Du har haft det här jobbet länge. Är det kul fortfarande? Får du nya frågor och så?
Ja, och det är det som gör att det är kul. Att man hela tiden får nya frågor som man måste ta reda på svaret på, klura. Och dels har jag ju hjälp av experter på museet, så att många frågor kan jag ju få hjälp med också. Men jag doktorerade tidigare i ekologi, och jag läser nog mer vetenskapliga artiklar idag än vad jag gjorde när jag höll på att forska, just för att ta reda på kluriga frågor och hitta underbyggda svar på dem.
Mm. Hur många frågor får du då på ett år?
Ja, nu ligger det ungefär på 5 500. Det var som allra mest, var det uppe i 7 000 under pandemin. Då hade ju folk inget annat att göra än att gå ut och hitta saker som de ville fråga om.
Får alla svar?
Ja, fast en del får ju svaret. Tyvärr, det går inte att se på den bilden. Eller nej, det vet inte jag. Eller ibland kan det faktiskt vara så. Nej, det där vet nog faktiskt ingen. Ibland får man ju vara ödmjuk för att det inte går att svara på allting. Men ibland kan man ju berätta om någonting som ligger nära det folk har ställt frågan om. Och då lär sig ju folk någonting nytt i alla fall.
Mm. Så här under försommaren och sommaren, vad är det mest du får frågor om då? Svanskärtar kanske, men inte bara.
Nej, det är mer på hösten skulle jag säga, när folk går och dräller längs stränder där det har blåst upp saker. Så här på sommaren är det mycket artbestämningsfrågor om larver och nattfjärilar som sitter still någonstans, eller spindlar till exempel. Skalbaggar en hel del också.
Säg något exempel, vad är det då skalbaggar flugor? Vad brukar liksom, är det...
Jo, men en typisk skalbagge som man får fråga om är ollonborrar eller kastanjeborrar. Det är stora, bruna skalbaggar. I södra Sverige så finns det ollonborrar, men kommer man upp i Svealand så blir det en annan art som har en svart kant på täckvingarna som heter kastanjeborre. Och de är så pass stora och spektakulära att folk undrar, oj vad är det här liksom? Och det är lite häftigt också då med fenologin eller årstidsväxlingarna. För de här stora brukar komma i slutet på maj, och sen framåt midsommar då kommer en lite mindre variant som heter pingborre. Då svärmar den, och då får man massor med frågor om pingborrar i mailkorgen. Så man får en liten heads up så här, vad man själv borde gå ut och spana efter.
Ja, för du får lite koll på hur sommaren ligger till, ja, precis, via frågorna. Precis. Ja, fler skalbaggar då, som folk undrar över.
Stora dykarskalbaggar får vi ofta frågor om. Och då tror de att de har hittat, åh, det ligger någon kackelacka bland vindrutetorkarna på min bil. Eller det ligger någon kackelacka på barnens studsmatta.
Men, ser de inte som kackelackor?
Nej,
alltså?
Men de är stora också och långa simben. Liksom,
så och lite avlånga sådär.
Ja, lite,
kanske lite bruna.
Äggformade, ja, mer svarta kanske. Men ja. De är bra på att se polariserat ljus, alltså reflekterat ljus. Vilket gör att de kan hitta vattensamlingar, dammar eller andra vattensamlingar där de lever. Men de kan flyga mellan vattensamlingarna då. Och då är det luriga för dem att vindrutan på en bil eller den svarta studsmattan också reflekterar ljus så att det blir polariserat. Och då tror de att det är en vattensamling och dimper ner där.
Alltså så egentligen är det dykarskalbaggar som vill ner i vattnet. Det måste ju vara liksom en liten smärtsam chock att dyka ner i en hård bil då kanske.